Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första tjing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
Jo, jag ville bara berätta att ni är så hjärtligt välkomna till en livepodd på Trädgården den 15 maj. Mm. Kickstarten den här våren.
Just det. Ja, men jag har sett en fantastisk ny serie på SVT som heter Smärtpunkten, som är regi av Sanna Lenken. Det är så jävla gött att se den, för den är så vacker. Det finns ju något som heter look, och det är liksom färgen och ljuset och liksom tiden att fånga det som inte är liksom regi och dialog och skådisar, utan hur typ en skinnjacka har bestämt, så hur en statist letar efter ett mötesrum, alltså något som tillsammans skapar en känsla av en epok. Mm. Det är väldigt spännande med det här liksom nutidshistoria, alltså nutidsepok, att kunna fånga det
på ett så välbalanserat sätt, för det finns inget värre än när det är för mycket så här, om man liksom har varje tidsmarkör, alltså varje bildruta proppad med så den här modellen av den här bilen, den här telefonen och de här glasögonen.
Just det. Exakt. Det finns något subtilt, något som är att man känner själv hur det var att leva. Man går omkring och lever, och så får man liksom olika ting alstrar med sin aura en tid och en känsla och liksom en politik nästan. Och samtidigt något ljust och mörker som hela tiden finns i varje bild, fångat kanske i en skinnjacka. Jag tycker det är väldigt fint. Det är väldigt, väldigt bra gjort. Så jag vill verkligen rekommendera den. Och det är en otrolig casting. Otrolig casting. För det handlar om uppsättning av pjäsen 7-3 som Lars Norén gjorde med i samarbete med Tidaholmsanstalten och Kriminalvården 99. Och så är det två nazister och en vanlig fånge som ska genom teatern rehabiliteras och liksom och berätta någonting om Sverige enligt Lars Norén, men som får stöta på väldigt mycket kritik, och efter pjäsen är slut, alltså inte under som många verkar tro, så en av dem medverkande, han åker in på sin avtjänar sitt straff och så får han permission igen, och på den permissionen begår han ett jättevidrigt brutalt mord på, tillsammans med Jack Arklöv. Det är jättekänt, jag behöver inte prata om Alexandermorden, alla vet det. Två polismän mördas brutalt med sina egna vapen. Det är så jävla vidrigt och äckligt, men så det händer. Och den här tv-serien handlar om det här. Rätt så förtjänstfullt, tycker jag. För liksom, nu har jag sagt att den är jättebra och så, och jag tycker det. Men det finns också någonting som jag har tänkt på liksom när jag har sett den under tiden. Att det är så obehagligt när någon dör. För det finns liksom ingen hejd på vilka projektioner som kan kastas ut. Alltså ofta är de ju positiva. Men det är också nästan någonting med de positiva. Jag ska inte dröja mig kvar vid det. Men liksom, du vet hur man postar en bild på en idol när hon kanske var vacker och ung, eller han var ung. Och sen så säger man att den är på ett visst sätt. Och den dödas, den dödas rättigheter försvinner med döden. Det är liksom någon slags existentiell orättvisa. Den kan aldrig försvara sig längre eller aldrig liksom protestera. Så det finns det enda som är kvar är projektioner. Men ofta är de positiva, men ibland är de negativa, eller liksom fulla av gissningar. Och till slut liksom, blir den som sa någonting sist som får rätt. Och det är liksom en slags stress jag har när jag ser den här tv-serien. För liksom det blir som de här gissningarna som sägs blir som sanning, även om det här är fiktion. För den bygger på en faktabok av Elisabeth Åsbrink. Och jag kan se den här, jag kan se liksom hur Lars Noréns eftermäle görs om, liksom nästan som modelleras om som lera i alla kritikers händer just nu. Till exempel hon som har skrivit boken, liksom, och många av dem som är negativa kring honom är sådana som han själv haft konflikt med. Hon som har skrivit boken och som är, ligger i grund till tv-serien Elisabeth Åsbrink, hon säger i en K-special att Lars Norén vill liksom läka sitt eget trauma, eller liksom explicit han vill bli kramad av de stora killarna av varför han gjorde det här projektet. Mm-hmm. Och jag ska spela upp det för dig så vi kommer in i känslan om vad det här liksom handlar om.
Vad det handlar om, tror jag, är en konstnärlig bearbetning av ett trauma. Hans barndomsupplevelser av att ha varit mobbad och utsatt och totalt maktlös inför stora, starka andra barn. Det gjorde att han sökte sig till nazisterna. Det här mobbade barnet han en gång var gjorde att han ägnade sig åt det här temat gång på gång. Manligt våld, någon som är utsatt och fullständigt maktlös. Det är ju en återkommande scen i flera av hans pjäser.
Ja, där har du det.
Mm.
Så jag antar att den här podden handlar om att säga att hon har fel. När Rakel Chukri och Per Svensson och Maria G. Franke pratar också om, det, om den här smärtpunkten.
Men kan ni förstå den här, hur känner ni för den här naiviteten? Liksom?
Att grabbar på glid?
Ja, det...
Det här handlar liksom, hur kan man göra den här? För det är liksom den stora frågan, och det är den stora frågan i serien också. Varför gör han det här? Varför gör han en pjäs där nazister medverkar?
Det fanns ju väldigt utbrett bland intellektuella och kultur- och journalistik.
Jag ska bara säga en lollsak, att det är så kul med liberala kulturskribenter som är så... tycker det är så sjukt att någon tror på strukturer.
Det går den allmänna så att säga. Sättet att tänka och tala då på 70-talet, speciellt föreställning om att marginaliserade grupper egentligen oavsett vad de var, av vilket skäl var marginaliserade, på något vis var symptombärare. Alltså det var grunden för att det finns massa problem i vårt samhälle är inte bra, det är för hårt och så vidare, och de här som då antingen sitter i fängelse eller på psykiatriska sjukhus eller hade väldigt underliga livsval som till exempel eller subkulturer, de var liksom bärade av symptomet, de var liksom mer sensibla än vi andra. Jag tror, jag har en misstanke att Lars Norén hade lockats av detta just för, inte trots, utan just för att de hade denna identitet som nazister, och att han var beredd att säga det på scenen, att det skänkte honom och uppsättningen en dimension av farlighet, av utanförskap, av så att säga av provokation.
Jag tänker att så här, det som är den springande punkten här är så här, vad var Lars Noréns syfte? Jag tror som du, Per, att han på något sätt ville ställa sig nära de här nazisterna för att själv uppfattas som farlig. Eller som en outsider. Eller som en rebell. Att liksom vara någon slags bad boy i teatersverige.
Men jag ska bevisa vad han själv säger om varför han gjorde pjäsen. För det är så kul att det finns. Han är ju känd, så det finns ju intervjuer om det också. Så han säger så här.
När vi gjorde det, jag sa att vi kan inte göra det här. Och sen, vi måste göra det här. Och det, jag är kvar i det. Jag ville skildra fängelset, jag ville skildra nynazismen. Jag ville ta reda på hur det var möjligt att man efter 45, efter koncentrationslägen, kunde återuppliva den fruktansvärda ideologin. Och det var mitt enda syfte.
Alltså jag skulle säga att han håller på med människokärlek väldigt mycket. Mm. Och liksom försöker förstå varför ondska finns.
Mm.
Och hitta förklaringar i liksom... Han tror så mycket på människorna så att han tror att det finns en förklaring.
Mm.
Alltså det finns liksom en som att... Hur kan en människa vara så här? Så tycker jag han frågar sig hela tiden. Och hur kan vi inte älska människorna? För det är ju människor.
Mm.
Och han... Han viker liksom inte det för någon gång. Men i den här serien, jag hörde också snabbt på Alex och Sigge igår, så pratade Alex om att de slaktar Norén. Först alltså, i och med att den är så bra, så tänkte jag, men de slaktar inte Norén. Men grejen är att på ett sätt så gör de det, för de tar från honom, den beskriver hur han, en människa utan mod, att det är liksom... Det är för att han inte vågar som han gör den här pjäsen. För att han låter nazister bestämma över hans liv. Typ. Så gestaltas det i den här smärtpunkten. För att liksom, då är det som att allt han... För mig det finns typ ingen modigare konstnär i Sverige. Alltså, Ingmar Bergman var kanske sur, men han var inte lika modig som Norén. För att det modiga... Det Norén gjorde var att hela tiden tacka nej till etablissemanget och liera sig med svaga människor. Men det är liksom som att det är så himla svårt att förstå att någon kan typ göra det, som man fattar inte, fast man ser det liksom framför nosen på en. Liksom.
Mm.
Och Norén har gjort sig ovän med alla som typ hade makt. Alltså även om det handlar om nazister, så typ är han modig nog att kolla om det måste vara så där. Hela den pjäsen tycker jag handlar om så här, måste det vara så här? Måste det vara typ att de bär på det här hatet? Måste det vara att de bär på den här ondskan? Och typ pallar kolla det. Medan de flesta, och särskilt nu, liksom, räknar bort den typ av tankegångar. Så det är inte önskvärt.
Det är egentligen så här, för när han säger så här, intellektuella har varit intresserade av de här sakerna. När den här liberala poddaren säger det. För liksom, det är egentligen nästan den stora idén från upplysningen, är ju nästan så här att ta bort kategorierna ondska och godhet som några fasta kategorier. Alltså typ så här att de liksom när människan inte var vad som så här vetenskapligt intellektuellt tänkande, utan mer religiös form av vidskeplighet och så, då var man ju inne på det att det fanns ondska och de var onda och så. Men det stora projektet sen dess har ju på något sätt varit ett intellektuellt, rationellt sätt att se på mänskligt beteende där man inte använder de kategorierna. Så här, jag vet inte. Så, och försöka istället undersöka just så här, vad är det som får de här begå de här handlingarna, har de här tankarna, har de här ideologierna. Alltså.
Ja, och det kan vara så himla jobbigt. Och det är så himla stor skillnad. Intressant att det skedde på 90-talet, men det är så himla stor skillnad från hur konstnären eller så artistens eller kanske till och med debattören och journalistens roll är idag. För det handlar hela tiden om att säga så här tycker jag, så här tycker jag. Men jag tycker att det är rätt med det här och jag tycker det är fel med nazism. För det här är liksom att att inte ha sin position, sin egna position längst fram.
Mm.
Och det är liksom så... otidsenligt att vara sån. Att liksom upplåta sig till typ en fråga istället för en position.
Verkligen.
Men jag tänkte spela lite ur serien också, ett klipp om hur de för de är liksom inne lite på det där, den är bra liksom. Jag tycker de försöker ändå visa den sidan av Norén som är så himla typisk Norén, att han, alltså han är väldigt, han hade väldigt mycket integritet, och de har faktiskt tagit fram det liksom att han tycker det viktigaste av allt är liksom att konsten får sköta kommunikationen. Alltså att, och han tror så mycket på vad han gör. Så därför hittar han trygghet i att gå mot strömmen. Det är ju liksom, det är ju väldigt svårt att göra det som konstnär och människa, liksom, att orka gå emot en ström. Men jag tror att han kanske klarar det för att han typ att han har varit död flera gånger om, eller han har lidit så otroligt mycket i sitt liv, så att han, ja, sånt tror jag gör liksom snarare modig. Jag tror inte alls han försöker gå i terapi via sin konst, utan att man blir modig om man liksom har typ varit död. Alltså jag vet inte, kan inte förklara det bättre, låter kanske för poetiskt.
Men nej,
liksom,
men det är, ja, men exakt. Jag förstår vad du menar.
Du förstår vad jag menar. Mm. Typ han satt inne på en mentalsjukhus i nästan ett år och för ungdomsschizofreni, och han var liksom en av dem, och sen så gick han därifrån, och sen så han är uppvuxen med en farsa med som var alkis, och typ, det är liksom, han hade ingen och han blev pryglad i skolan, och sen så var det som att han, om man varit med om det jobbigaste, då kan man vara med om allt. Det är typ mer så jag tolkar honom. Så han är inte rädd för någon.
Nej.
I alla fall, så här gestaltar de honom rätt förtjänstfullt. Det här är en scen ur filmen där han ska motivera så här, varför det känns, den här podden kanske handlar om varför man ens kan göra något sånt här. Jag tycker väl själv att det är intressant, för att liksom, vad får man skriva om? Vad får man göra? Typ? Mm. Och vad ska man göra? Det är liksom en av de så här frågor som jag som författare och också så här, bara person i samhället undrar över. Ja, så här säger han på en middag som man har med kriminalvården när de vill lägga ner, så bjuder de över kriminalvården hem till Norén och försöker liksom övertala dem om att det finns en poäng med det här projektet.
Föreställningen ska inte handla om nazistiska yttringar, det ska handla om livet på anstalt. Ja. Livet som kriminell.
Det här är då David Dencik som gestaltar Lars Norén.
De vägvalen de här killarna har tagit i livet. Nazismen är en liten del av det. Men det är inte det som är ärendet. Om de hade varit terrorister, då skulle det handla om det. Men det är viktigt för mig. Konsten, journalistiken, vetenskapen, litteraturen, som inte vågar vidröra verkligheten som den ser ut, är direkt kontraproduktiv. Den är antidemokratisk. Nordkorea eller Albanien. Ja. Eller
om jag nu ändå lite konkretiserar här. Ni behöver egentligen inte oroa er.
Ja, det är väl den där producenten. Det tycker jag är en rätt så bra poäng. Att om den inte är så är den rätt så... Ja, det kanske är den som inte behövs. Alltså den som inte... Då blir det liksom bara design. Eller, ska vi se, sen så har vi ett klipp här från ett K-special.
För att låta människor säga saker på scen som sårar andra och skrämmer andra, det ansvaret kan jag ibland känna att jag har. Samtidigt som detta ju finns i samhället. Ska det få sägas eller inte sägas? Jag har inget svar på den frågan. Jag tycker det är en mycket, mycket svår fråga.
Det var riktigt Lars Norén. Jag menar inte att bli sentimental, men nu så finns det en annan typ av alltså, det är också det att allting handlar om politik. Den politiken som fanns då, den såg ut på ett annorlunda sätt. Permissionsreglerna såg helt annorlunda ut, och det var liksom mycket mer så hur konstigt den låter, men det var så här stigmatiserat med nazism då och rasism. Det var liksom någonting som var tabubelagt, om du förstår vad jag menar. Och sen så fanns det också en, lite som Per Svensson pratade om, det fanns liksom en annan typ av kriminalvård. Det jag tycker är intressant att prata om där i dagens samhälle, typ med hur Jimmy Åkesson pratar till exempel om att man ska få en andra chans och sådana saker. Och att man ska bli utvisad av brott, och att även man ska ta bort åldersgränsen för brott för att bli dömd.
Mm.
Det är liksom, motsatsen till alltså det är ett annat sätt att se på människan, alltså det som är liksom lite trendig nu.
Mm.
En annan person som har varit väldigt så här underbar som gick bort för ett år sedan, som heter Katarina Har. Jag vet inte om du har lyssnat på henne, hon radioreporter.
Ja.
Och hon har liksom också erfarenhet av så här, eller hade, hon är död, av sorg och förlust och sådär. Hon har typ kämpat mycket i sitt liv, hon förlorar synen och led av depression och sådär.
Mm.
Hon mötte Lars Norén.
Jag har sökt upp honom efter att ha sett hans senaste föreställning, Personkrets 3:1. Jag hade läst att det skulle handla om narkomaner, alkoholister och uteliggare. Men när jag satt där i salongen insåg jag att det handlade om mig. Att gränserna mellan mig och de här personerna suddades ut. Och att jag skulle kunna vara en av dem. Lars Norén och jag pratade om suget. Att få ge upp, att bara få lägga sig ner och skita i alltihopa.
Ja, men jag tror vi för en kamp med att mot dem behoven att ge upp. Det är jobbigt att stiga upp, det är jobbigt att tvätta sig, det är jobbigt att... I vissa perioder när man inte mår så bra eller inte har något mål, rättare sagt, eller någon som behöver den, då är det ännu svårare att göra alla de där sakerna som man... Och jag tror att vissa människor finns det en skitgräns, alltså en skitvall som man närmar sig och som kan vara rätt lätt att spränga och sen svår att ta sig tillbaka över igen. Men jag hade ingen tanke på att skriva om narkomani eller alkoholism eller tiggeri, utan jag vill skriva om människor. Fullständiga människor.
Men jag tyckte det var som intressant också det att hon sa att det handlar inte om dem utan det handlar om henne.
Visst.
För jag tänker också på den här pjäsen med nazisterna. Nu måste jag säga att jag inte har, alltså jag menar, jag har inte sett den här tv-serien och ingenting liksom, och inte den här pjäsen när den kom. Men om man tänker sig att det är nazister som säger nazistiska åsikter på scenen, för det är det som är kontroversiellt, eller?
Mm. Ja, de säger vidriga grejer.
Ja, precis. Men då, det värsta du kan tänka dig. Det är så här att... Vi vet ju att, eller jag menar, alla vet ju att det är så att alla kan bli så, eller gjorde så, jag menar, med tanke på vad som hände i Tyskland. Alltså förstår du vad jag menar? Det är ju någonting som vi på något sätt har lärt oss att med all trolighet så skulle man själv stå på den sidan i en sån situation. Alltså förstår du vad jag menar?
Mm.
Och det är ju det som är intressant på något sätt, att så här, den, eller istället för att så här, se på då typ ondska, de här grejerna som något som vi placerade på vissa individer som vi sen spärrar in. Mm. Att så här undersöka i konsten att så här, hur det är något allmänmänskligt.
Ja, men det är så obehagligt. Men visst, det är så, det är exakt det han försöker göra.
Men det måste man ju, det är ju det vi pratade om förra avsnittet. Alltså det där med att lägga ondska på någon och sen leva själv i livslögnen att man är god.
Visst.
Men det är det alla vill göra så himla, himla, himla gärna.
Ja, och jag förstår dem, för det är så jobbigt, allt det andra. Men det som fuckade upp det här totalt var ju de här brotten som begicks. Men de gjorde nästan, det är som en valrörelse. Om de här brotten inte hade begåtts, då hade kanske Lars Noréns sida vunnit på något sätt. Men nu så begicks de här brotten, och då fick den andra strömningen rätt. Och jag fattar att det är ingen som vill ha rätt i det här. Det är ingen som vill att två människor ska brutalt mördas. Men det liksom blir... Jag vet inte, det blir nästan som det handlar om... Alltså det här handlar också om att så här, han gjorde det här i en tidsanda. Och han är också barnen sin tid. Alltså att man tror... Att allt idag är ju inte bara inom psykologi. Men inom psykologi väldigt mycket är ju val och KBT.
Mm.
Någon har blivit påverkad av något och sen så hej och hå. Jag tänker på Anders Hansens serie. Det här, det Lars Norén säger är liksom motsatsen till allt som
var. Jag hörde inte vad Anders han sa. Så en alkoholism är... Kan du säga vad han sa bara?
Han säger något mega freudianskt. Mm. Han säger så här: alkoholism är moderslängtan.
Okej.
Okay. Jag säger inte att han har rätt. Nej. Jag säger bara att det är en del. Alltså han har ju inte rätt. Jag bara menar att det är liksom den tiden.
Ja, men, eller, fast jag menar, vem vet? Alltså, menar, det är ju något väldigt, väldigt intressant. Det är väldigt intressant sagt.
Men grejen, om man ser det som moderslängtan,
ja,
så typ kan man tänka så här, men då ska jag ge tillbaka en moder till en alkoholist. Ja. Alltså då har man andra lösningar. Det liksom också handlar om hur mycket lösning man har. Men om man ser det som ett val, då ser man på en alkoholist och säger, skärp dig kanske.
Just det, eller som nu ser man ju mycket som biologi, så man kanske skulle se det att man ger medicin. Och då kanske det hjälper, fast det hjälper inte mot typ ensamhet eller mänskliga relationer eller kärlek eller mänsklig värme. Alltså det hjälper inte, då ger man ju inte det.
Nej, han har ju gått väldigt mycket terapi själv. Mm. Och det är också därför jag tror att han inte liksom försöker läka sig genom sin konst. För det, liksom, det verkar bara desperat. Nej, men han, jag ska spela upp vad han säger.
Jag ser en polis som uttryck för en oerhörd mobbningslängd. Och mobbningshat också. Jag ser många av de här missbruken som uttryck för just det du säger. Frånvaro. Och förträngning. Och man blir konserverad av missbruken så att man på något sätt stannar på en nivå som man befann sig på när man börjar missbruka. Man blir konserverad inuti sitt behov. Man blir fången i behovet istället för att försöka komma ifrån. Och det är det som gör det så svårt att ta sig ur det. För att där finns världen igen med samma problem. Och lika stora som innan. Du missbrukar. Det är bara så fruktansvärt svårt att orka se det klart. Samt som det finns en väldigt fest i den här fyllan. Det finns stark sporadisk energi som gör att man orkar fortsätta. Igen är det är som ett gym där man möter sig själv och ser hur övergiven man är.
Man ser hur övergiven man är. Mm. Missbruket konserverar sig själv. Man är fast. Det fångar in en själv. Mm. Det är en moderslängtan och det är ett modershat.
Mm. Det där med att konservera sig själv är jätteintuitivt sant.
Ja.
Att det stämmer.
Ja.
Alltså att man är kvar, alltså, på en plats.
Ja.
Att det är det som är nästan missbruk. Att man, ja, det är det han menar också. Man är som att man är fortfarande vid den åldern som man var när man började nästan.
Ja, och man kan inte göra någonting.
Nej.
Eller att för man är förstenad liksom av det.
Ja, precis.
Och det man gör är att missbruka.
Och sen att man också är en... också intressant är en som den här energin som finns i fyllan. En sporadisk energi. Som kan kännas väldigt positiv också.
Ja, verkligen. Men det är väldigt... jag förstår att det är otrendigt, för det är så omätbart. Jag fattar att det är otrendigt att säga att det finns en anledning och att... Det finns att man pratar om vadå övergivenhet? Vad är det för mätbart med övergivenhet? Mm. Och ensamhet, det går väl inte att säga något om. Alltså jag försöker inte göra en poäng, jag menar det. Det är jättesvårt att prata om övergivenhet. Den aspekten av mänskligheten, att känna sig övergiven. Liksom, vad ska man göra med den informationen? Det är liksom, det går inte att medicinera bort ens. Så därför tror inte jag det finns någon... Det är inte riktigt så man pratar nu för tiden. Man pratar väl mer om kanske val eller om man gjort fel, och pratar man kanske om straff eller jag vet inte. Men det är intressant att prata om... Även om det inte stämmer så är det intressant att prata om som det finns en anledning. Men jag kan också förstå, alltså jag kan också bli provocerad. Det liksom kan vara fånigt. Liksom. Det freudianska kan liksom lätt bli fånigt som... Och det här vet inte jag, för det här också jag baserar att det är fånigt på själva tv-serien. För i tv-serien så sitter Lars Norén, och nu, alltså, oh my god, undrar om jag är en av dem som nu gör om Lars Norén hur han egentligen var. För att i serien, jag vet inte om det var så här på riktigt, så frågar han fångarna om de har haft dålig barndom. Och det tar från nazister och rasister ansvar att liksom säga. Så det på ett sätt är det irrelevant om de har haft dålig barndom. De ska ändå inte begå brott. Liksom. Men om det är det autentiska manuset som visas i serien, så berättar de samtidigt om hur de liksom blev behandlade som barn. Mm. Jag tror det är det riktiga manuset. För det manuset, alltså det feta med serien är att man får se bitar ur pjäsen som verkar vara så himla, himla bra. Och då finns det en monolog, eller så här, det finns en, jag tror det tyvärr, så jag tycker det är något svårt att prata om. Jag vill verkligen säga att jag tar avstånd för det brottet såklart. Jag kanske inte behöver säga det. Men Tony Olsson, som en av dem som satt inne, alltså fick livstidsdom. Han berättar om hur hans mamma brydde sig mer om hundarna. Hon hade en kennel. Och att han blir liksom behandlad värre än hundar. Och inte som metafor, utan han blir... Det viktiga var att de skulle vinna priser, de här hundarna. God. Och barnen inte... Barnen är liksom inte... Det är inte viktigt med barnen. Alltså det är väldigt bra manus.
Mm.
Det är också... Jag tycker det är lite ovanligt att prata om... Alltså det finns ju ett slags språk om människor som är marginaliserade. Inom postkolonialismen pratar man om den andra hela tiden. Mm. Och det är också liksom lite så här. Att, eller som vi pratar om idag, om till exempel gängkriminalitet eller liksom vem det nu är. Alltså brottslingar eller, eller utstötta eller fattiga. Liksom. Det finns ingen... Det finns ett avmänskligande... Och det ska väl finnas det också, för det är viktigt att ta avstånd åt. Men liksom, det avståndet är så stort, upplever jag. Från kanske den talande klassen och den man talar om liksom, i kanske nyheter och sätt att liksom, tänka på. Jag vet inte. Just, jag ska bevisa lite det här K-special om när de här nazistanklagelserna, när man får det rätt bara.
Och här är Studio 1 i P1 för första gången kommenterar dramatikern nazistanklagelserna kring fängelsepjäsen 7:3.
Kan man framföra vilka åsikter som helst i förklädnad av skådespeleri?
Du kallar det för minoritet en förklädnad. Det är en dragning som jag inte går med på. Ingen förklädnad.
Ja, det är liksom kanske nästa diskussion liksom också. Han säger att, alltså, anklagelsen är att han förklär någonting i konst, men det är egentligen nazism i liksom anklagelsen. Men det är liksom den här frågan då. Så då finns inte konst. Alltså är det som är grejen? Konst finns inte när det är svåra ämnen. Då slutar liksom tron på att kultur och konst finns. Då är det bara nazism och om det sker en våldtäkt på scenen så är det en våldtäkt vi ser.
Det är, men det är ju en, liksom en konst bestämma sig lite, som har vunnit mark. Alltså. Ja. Men det är ju intressant att höra någon som har en annan syn på det. För att liksom allt det man pratar om är kriminalvård och politik och hur man ska göra och sådär. Ja. Det är ju också en sak. Men det här är ju inte, vad heter det, politik eller så. Utan det här är ju konst. Och då kan man ju fråga sig var någonstans ska... typ mänsklighetens mörka sidor utforskas, om inte där. Eller var, liksom var,
det, nästa, alltså, vet du vad, var, det ska utforskas bara där.
Ja, det är bara där.
Det andra är ju gränslöst fel.
Och om den platsen också ska vara
om den ska
typ
vara
ett rehabiliteringsprojekt liksom. Eller godhetsprojekt eller visa kanske vad som är rätt att tänka och alltså allting sånt där, då blir det ju någonting annat och det är ju det man inte vill som art lover. Men,
ja, men då är vi bara fram, återigen i dekoration.
Ja.
Ja, men då har vi väl bara bloggar då? Eller vad ska vi ha? Nej, inte bloggar, förlåt. Boomer av mig säger det. Men jag bara menar... Då inredning, är det, då, det är det som är kvar. För då, ja, det precis. Är ju inte nazism.
Men för jag tänker också på en sak som är intressant tycker jag. Och det är så här, synen på publiken. Att man litar ju på publiken på ett sätt tycker jag också. Om man tänker att de kan gå in på en teater och lyssna på nazister som säger nazistiska åsikter. Och sen... ja, vad ska man säga? Ta in de sakerna och tänka på dem själva och prata med andra om de sakerna de har hört. Och sen,
kanske blir ledsna också.
Vad sa du?
Kanske blir ledsna, kanske blir äcklade.
Ledsna, blir äcklade, säkert få olika... Så här, men att man litar på att de... att det inte kommer leda till att de bara rakt av ringer upp någonstans nordiska motståndsrörelse och går med. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså att de inte bara liksom anammar det som sägs som att det är mina nya levnadsregler för att de sa det på teatern. Alltså det är ju ett sätt att lita på publiken. Men det har ju också gått tillbaka väldigt mycket. För när man försöker göra konst och filmer och sånt där hela tiden olika karaktärer beter sig korrekt och så. Det är ju också att... inte tro, och det är därför också man blir, det är därför man känner sig lite förolämpad och blir liksom lite, kan bli lite sur när man är och kolla på något där det är väldigt tillrättalagt och folk berättar väldigt mycket för en hur man ska tänka och känna, då blir man ju lite, kan man känna sig lite förolämpad. Och det är ju för det, för att så här, du litar inte på mig. Du litar inte på att jag kan typ så här, se en el.
Jag har en känsla av att alla är så här.
Kvinna till exempel. Och sen att det inte ska dra slutsatsen att jag börjar hata kvinnor för att jag såg det porträttet av en kvinna. Eller något sånt. Utan det måste vara en förnumstig, präktig kvinna som gör allting rätt. För att jag inte ska... Liksom så de menar.
Jag visste för att jag inte blev sårad. Ja. Men grejen är, jag har också en känsla av att så här, jo men vi förstår, men de andra, alltså det finns ett inbyggt människoförakt om en uppdelning av alla människor, att så här, jo men vi förstår, men det finns en anonym massa som inte förstår, en bild av, liksom, av att folk är dumma, alltså en annan, de där andra folket, liksom, för grejen, om man pratar med en kotte förstår den alltid allt, men den kotten kan vara så här, de andra förstår inte, så det är, jag vill skydda de andra. Men jag tycker en annan sak är intressant, och det är typ så här, jag vet inte om det var ett bra, trots allt jag sagt, så det kanske ändå inte borde satt sig upp.
Nej.
Det kan ändå vara en dålig idé, för att jag vet inte, alltså det, och, alltså det är också så, man vet ju inte, men jag vet inte, men en sak som jag tycker var bra med det, det var själva handlingen som man kanske inte har pratat om så mycket. Men själva pjäsen handlar om vad jag tolkar som ett ifrågasättande av hans roll som konstnär. För det handlar om det är en metapjäs. Det handlar om en dramatiker som heter Lars Norén som åker till Tidaholmsanstalten. Och säger att han är så himla glad för att han vill jobba. Här är som en typ guld och får jobba med fångar som vill göra teater. Alltså, att skriva det om sig själv tycker jag är självkritik.
Mm, absolut.
Så att liksom, det finns ju en inbyggd problematiserande av så här, den som får berätta den rollen, vem man själv är. Alltså, det finns ett problematiserande av makten, tycker jag, i det. För att han har makt att formulera och liksom bestämma och visa upp, och den liksom hygiena aspekten av ett författarskap eller ett dramatiker, att vara dramatiker, skildras ju, det är en on display. Han bara, jag är jätteglad, alltså Reine Brynolfsson liksom säger så här, som spelar Lars Noréns alter ego då, jag är så glad att få göra det här, det känns så spännande, det känns så... Det är jätteosmickrande att framställa sig själv så. Att inte alls framställa sig som en anonym, cool icke-spelare. Utan en person som drivs av... typ så här, jag har hit gold, visar han en person. Och det är jätteosympatiskt. Och det är liksom han då. Så att det, därför är det lite konstigt också. För att den kritiken som... Den är i själva pjäsen. Alltså det är också, det är en del av diskussionen. Alltså jag, viet och domet. Ja, det tycker jag verkar fett med den, vill jag bara säga. Alltså jag vet inte om den skulle sätts upp. Jag tycker det är så svårt att avgöra. Men det tycker jag är ett fett grepp att skriva in sig själv som klandervärdig. Men jag tänkte prata om en annan person som är lätt att hata. Och det är Stig Larsson. Han har varit med i Söndagsintervjun av Martin Wiklin förra söndagen. Och apropå Stig Larsson, så innan jag hörde det här var det liksom som en slags magisk händelse att jag och Kristoffer Garplind var på en klubb som hette Forum, som var en litteraturklubb där vi var 20 år äldre än alla andra, och vi satt på en soffa och skrek och var jätte, och jag läste en novell och hade jätte då, alltså jag var på scenen och alla 20-åringar var på golvet, och sen så var det som att jag satt och mest Kristoffer satt och skrek vad vackra ni är. Då kändes det då kändes det som en sån reinkarnation.
Ja.
Samma dag hade Stig Larsson varit med i en intervju med Martin Wiklin.
Mm.
Så han hoppade runt i olika människors kroppar. Jag vet inte vem som var Stig och vem som var Horace. Jag hoppas ingen var JCA. Men det var, vi var i alla fall 40, de var 20.
Ja.
Och vi hade pengar och inte dem. De var vackra, vi var fula, vi var fulla. Det bara kändes liksom...
De var nyktra.
De hade kanske inte råd, men... Det var, tänkte jag, history repeats.
Mm.
Fast just, inte på riktigt. Det, vi begick inga brott.
Nej.
Vill jag bara säga. Vi hade bara lika kul som de hade.
Men det har väl inte Stig Larsson heller gjort? Alltså, han har väl inte i alla fall blivit åtalad för något brott någon gång?
Nej, exakt.
Han är inte ens...
Men det känns som han har begått ett brott.
Ja, men det är ju det som är, men det är, men det är det som är så absurt. Alltså, ja, han var ju med som att han var en... Alltså, på en rättegång.
Du lyssnar på den också, eller hur?
Den var ju som en rättegång åt honom. Ja.
Okej, okay, jag spelar upp här.
Mm.
Alltså, en gåva. Jag kan inte göra någonting åt en gåva. Men var kom det där språket ifrån då? Inte vet jag. Språket är autisterna.
Det vet jag inte.
Vadå vet jag inte? Det är klart du vet.
Nu pratar Stig Larsson om att han har en gåva. Det här är en sån gemensam känsla människor har. Så här får man inte säga. Har du läst Autisterna förresten?
Ja, visst.
Ja, det är en av Sveriges bästa böcker.
Ja, visst.
Och den är så jävla fet. Och han har en gåva.
Jag vet.
Men man
vet.
Får inte ha en gåva, för då ska man dö.
Alltså, en gåva. Jag kan inte göra någonting åt en gåva. Men var kom det där språket ifrån då?
Inte vet jag.
Språket är Autisterna.
Det vet jag inte.
Vadå vet jag inte? Det är klart du vet.
Jag är helt uppriktig. Om jag visste det skulle jag naturligtvis svara på det.
Men är det någon annan som har skrivit den? Har du bara varit ett kärl? Har du varit...
Ja, alltså det funkar lite grann så här att... Och det där är någonting som jag, fattade ungefär 2000 eller kanske 98 egentligen. Det här låter ju jätteskumt, men det är också någonting som... Du tar en stor risk genom att vara ett kärl för olika, kan man säga, krafter, va? Det kan också vara demoniska krafter. Och det skadar ju din själ, va? För att kunna vara ett kärl, det låter jätteflummigt, men jag försöker vara så uppriktig jag kan. För att vara ett kärl så förutsätts det att du själv inte har någon skam. Och att du är ren på ett sätt. Alltså, du skäms inte för ditt inre. För det du presenterar när du skriver eller gör något konstnärligt som inte är för att du ska tjäna pengar eller något sånt, så är du helt naken. Människor genomskådar dig. Och det gör att det förutsätts av dig att du i grund och botten accepterar ditt undermedvetna.
Mm. Otroligt. Otroligt. Otroligt intressant.
Visst.
Alltså, jag...
Visst.
Nej, men precis, det var jättekonstigt för att han sa, för jag tyckte att Stig Larsson själv sa så här, det här låter så konstigt, det här låter så plummigt, och så sa han helt normala saker.
Ja.
Som inte alls var konstiga. Och sen så bekräftades det av Wiklin som bara satt och skrek som en som en, vad heter det, åklagare.
Ja. Wiklin är jättearg för att det är så här. Ja. Och Stig Larsson har också bröstat mörker ju.
Mm.
Han säger, jag har ett undermedvetet som inte är enbart gott.
Ja,
och,
ja.
Och så kan man liksom inte säga, för att det går emot idén med position igen. Men han... jag vill bara säga att jag håller inte på att försvara Stig Larsson. Jag bara tolkar vad som sker här. Han positionerar sig inte... Och han, his ass is on the line. Och, han, och Martin Wiklin vill att han ska in i ledet, upplever jag.
Ja, visst.
Mm. Har du alltid varit schysst då, tycker du?
Nej, naturligtvis.
För det är inte bilden av det.
Nu börjar jag prata om att vara schysst. Jag förstår inte riktigt varför, men han jag vet inte.
Schyssta killen.
Nej, alltså, jag har gjort fruktansvärda misstag. Ja,
vad tänker du om det då?
Jag
utifrån att pappa sa att det viktigaste här i livet är inte att du blir berömd, utan att du är schysst.
Ja, men jag har inte menat ont, förstår du? Det var inte någon ond avsikt bakom
det. Nej, det var, blev
som
då?
Det blev som det blev, därför att du lever ditt liv och du gör ju under ditt liv så gör du andra människor illa utan att avse det.
Hur kan man säga så? Varför pratar han sanning? Det är jätte, det är helt sinnessjukt. Han säger att man gör andra människor illa.
Utan att avse det, exakt. Bara genom att leva. Mm, exakt, precis.
Men så, ja, därför ska han dö.
Nej, men precis. Hur vågar du säga det? Som bara är det mest liksom, egentligen självklara.
Och sen får du be om förlåtelse.
Va?
Ja, men det var också så kul för att det fanns ett segment där man så här... Han, där Stig Larsson berättade att han hade haft en relation med en kvinna som hade berättat för honom förra veckan att hon hade farit illa under tiden de var tillsammans på grund av hans drogbruk, missbruk. Och då sa han att hur han hade hanterat det, då sa han att han hade gått och biktat sig för att han är katolik. Och då var Martin verkligen så otroligt missnöjd med det sättet att hantera det. Så han skrek han så här: har du bett om sig till henne? Och då sa Stig så här: men det är ju min kompis. Alltså de är väl jätte... Alltså, de, eller vad vet han om det? De liksom, det är så att ex, han fortfarande är vän med den umgås med. Så hade de typ haft en diskussion om att det var inte så kul för henne att vara ihop med honom när han tog jättemycket amfetamin. Nej. Och liksom... men det var väldigt underligt. Jag kände mig... det var väldigt tråkigt som lyssnare. Alltså jag menar, om man... Jag blev så himla, jag kände så här, fan, det som kommer hända nu är typ att Stig Larsson dör nästa vecka. Mm. Och sen var detta det enda vi som är intresserade av att höra om typ Stig Larsson skriver. Var liksom hans nästa bok, alltså han kommer ut med en ny bok. Det handlar ju inte alls om den heller. För man hade velat höra så, ja, hur är det till när du skrev den? Var jätteintressant, de här pyttesmå bitarna som han fick prata om sin skrivprocess och hur han ser på sig själv och sitt konstnärskap. Och så. Men det liksom övergick ju bara till att Wiklin ville knäcka honom. Och lyckades också. Så han lyckades ju knäcka honom. Så det slutade med att han liksom var som ber om ursäkt för...
Förlåt. Det var så, fel. Du har rätt. Det var fel.
Och du sa tidigare i början av intervjun att du ibland har uttalat dig oansvarigt genom åren. Hur tänker du själv om det du har sagt om tjejer, unga flickor?
Alltså jag förstår ju att människor blir upprörda och så. Men det är inte så att jag har ljugit och så, utan jag tycker det jag tycker.
Är inte det i sig då djupt problematiskt? Att du tycker som du tycker? Och dessutom säger det?
Ja, fast jag tycker det är ännu mer problematiskt med människor som ljuger.
Va?
Speciellt kanske konstnärer. Alltså man är... Alltså han är ju inte... liksom, eller det är som att han blivit ställd till svar som att han är en... Alltså som att han har varit typ demokratiskt vald och hållit på med skattemedel, eller hur? Mm-mm. Men han är ju bara en... Alltså, eller jag menar, han är ju en författare som har skrivit.
Det är jättegrundläggande. I alla fall som man säger, som konstnär. Det är liksom det... Det är hans uppgift.
Och det var så jävla konstigt också för att veckan innan han intervjuade Stig Larsson så intervjuade han Camilla Läckberg, en annan svensk
författare. Var han arg på henne också?
Vad sa du?
Var han arg på henne också?
Nej. Alltså då var hela intervjun, för att en jättekonstig grej med Sandras intervjun, det är att han bestämmer vinkeln innan liksom, vad heter det, innan intervjuobjektet kommer dit. Så det är ju typ att rubriken är så här: Stig Larsson, tiden har sprungit ifrån dig. Och rubriken för Camilla Läckberg var så här: äntligen också erkänd som en, inte bara en queen utan också en otroligt bra författare. Mm-hmm. Och för att hon har liksom, för att en av hennes böcker blev utsedda på någon sån jätteprecis lista som en av de bästa böckerna som någonsin har skrivits i hela världen, blandat med liksom Fjodor Dostojevskij och så. Det var en sån lista där hennes bok Isprinsessan var med. Och då var alla frågor var så: hur känns det att vara en sån otrolig queen som också är jättebra? Alltså det var liksom, hur känns det att vara otroligt rik och dessutom bara lika bra som Fjodor Dostojevskij? Alltså det var alla frågorna var så. Och liksom, det var väldigt konstigt för det var hela den intervjun var så. Och sen hela den här intervjun var så här. Alltså det bara känns konstigt som lyssnare, för att man lyssnar ju då, man lyssnar på den för att man är intresserad av att så här, få reda på någonting. Mm. Om den där, vad heter det, intervjupersonen. Mm. För att, men liksom, för det var så himla konstigt, för att, tänkte du på det, att i början så sa Stig, det nästan första han sa var så här, jag, hans egen upplevelse var så här, på senare år har jag blivit folkkär, sa han. Så han kom ju till intervjun med den uppfattningen. Och sen avslutades intervjun med att så här, han var helt knäckt, och det var som att han var en brottsling, princip. Och då, men han, alltså, det var så konstigt som intervjuteknik, för annars hade man kunnat fråga så här, oj, hur kommer det sig att du känner att du har blivit folkkär? För han sa att det var för att folk kom fram till honom på gatan. Och det är ju inte alls otänkbart att folk kommer fram till honom på gatan och till exempel säger att de har läst Autisten och tycker den är jättebra, eller att de har läst kanske texter om nu när hans katt gick bort, och sen har skrivit starka texter som jag kan tänka mig berör människor. Så men han måste ju ha fått det någonstans ifrån att folk antagligen kommer fram eller kontaktar honom på olika sätt och säger saker om det. Men det är liksom som att Martin Wiklin hade ju en annan verklighetsbeskrivning, som var så här, de senaste 10 åren har du gått en Golgatavandring i offentligheten som bara har handlat om att du ständigt har uttalat dig så här, extremt kriminellt om unga tjejer. Och det var ju en historieskrivning som jag skulle också ifrågasätta det. Han har väl inte gått en Golgatavandring, eller? Jag menar, det är klart att den här kritiken har kommit. Men har det varit liksom... Jag vet inte. Det är väldigt konstigt.
Verkligen.
Det är väl inte den stora ändå berättelsen om honom och hans författarskap, eller?
Jag vet inte. Nej. Alltså, jag tänkte inte på det. Men det som jag tänkte på... Eller liksom, kolla på här.
I underåriga flickors underliv. Och du har sagt att du tycker att tjejer... Att
inte mindreåriga, utan alltså under, under 18.
Ja, men om man är 13 år så är man ju underårig.
Ja, men det är ju inte så att jag gör någonting med någon 13-åring. Det skulle jag aldrig göra. Jag har aldrig gjort.
Men hur rimligt är det att du ska prata om hur PO-värdet är i underåriga flickors underliv?
Om jag får en fråga så svarar jag på det.
Det som har förföljt dig, kan man ju säga, är ju den typen av uttalanden där du har sagt att du gillar unga tjejer, och du har dessutom sagt att du kan tycka att tjejer är attraktiva trots att de är runt 13 år.
Ja, men jag gör ju ingenting. Jag kan ju tycka att de kan vara attraktiva, ja.
Men det är ju... Tycker du inte själv att det är liksom sjukt?
Så jag vet inte det. Alltså uppriktigt sagt så är det så här, jag har ju blivit äldre. Och då blir det liksom... lite tokigt att bli attraherad av några som är så pass unga.
Ja, men det är ju pedofili.
Ja, men jag gör ju ingenting.
Nej, men att säga så...
Att säga så är väl inte pedofili, utan...
Grejen är, det här dog det. Det här är liksom intressant. För att det är inte, det, och jag tycker det här säger allt om samtiden. Jag måste åter också så här, jag tar avstånd från att någon ska säga som underåriga flickor. Ja. Det är äckligt och disgusting. Ja. Han borde inte göra det. Det är inte som man för sig. Gör inte det, Stig Larsson. Men det är ändå inte pedofili. Och det är faktiskt sjukt att en journalist på Sveriges Radio säger att säga det är pedofili. Och jag tycker det är så otroligt symptomatiskt. För liksom allt jag pratat om i den här podden nu.
Next story, next story, next story. Vi fortsätter vårt samarbete med ljud- och e-boksföretaget Next Story.
Yes, och vi är så himla glada, för vi orkar aldrig bära, men vi har alltid mobilen och ett par gamla hörlurar. Så vi pluggar in dem, lyssnar på en ljudbok, läser en e-bok eller kör igång lite magasin nu när sommaren kommer på beachen. Men jag vill rekommendera en bok av Elif Baterman som heter Antingen eller. Den heter Either Or, baserat på Kierkegaards Antingen eller. Jag vet inte vad den heter på tyska. Men... den handlar om en Celine, en kvinna som håller på och är på college och som är dålig på kärleksrelationer. Hon går in i en bokhandel någon gång, alltså i Harvard ligger någonstans, och sen så går hon in i staden där Harvard ligger, går in på en bokhandel, hittar Kierkegaards Antingen eller, och sen så påverkar det hennes liv jättemycket och hennes kärleksliv och så vidare, bla bla bla. Det är liksom så här college miljö att vara vitrik, fri och lite radikal. Typ. Jättebra om man gillar den typ av grej. Alltså jag läste den förra sommaren. Jag lyssnade på en podd, en intervju med henne. Jag tyckte den var så spännande, för att den var så här propp, proppad med så här litteratur och vetenskap. Så det var liksom, man känner sig själv som man utbildar sig under tiden, även, att, även om det är fiktion.
Ja, det var kul. Och den är nu liksom på svenska. Eller hur? För ja, den har kommit finns... nästan ganska nyligen på svenska. Om jag förstått saken.
Antingen eller. Ja, precis.
Ja, men det var kul. Och där kan man också nu läsa E-magasin. Till exempel man kan läsa L om man vill det. Eller Residence. Det finns massa olika, många olika magasin. Och vi har ett erbjudande till er som gör det möjligt för både nya och tidigare kunder att testa Nextory gratis i 6 veckor.
Man kan bara inte vara en aktiv prenumerant, men om man har varit prenumerant innan är det ingen fara. Det är liksom 6 hela veckor. Det passar så bra nu när sommaren kommer.
Mm.
Man går in på länken nextory.se/varg2024 och så efter det är det bara att följa instruktionerna, ta del av erbjudandet och signa upp. Så har ni 6 veckor av att läsa Elif Bauterman, Stig Larsson, men mina böcker finns det också.
Ja, och man kan ju till exempel läsa, vi pratade förra veckan om Victoria Benriksson. Jag tror både för Marianne och Pengar till exempel finns där. Och det är bara att gå in och botanisera. Så tack så jättemycket för det här samarbetet. Nextory som också hjälper till att göra en vargsexinpodd möjlig.
Ja, tusen tack för det. Och ni lyssnare, vi ses den 15 maj på Trädgården.
Just det. Det blir jättekul. Ja. Ses då.
Det är bara att gå in.
Ses där.
Helt underbart. Jag tror inte det kostar någonting. Det är bara fantastiskt. Eller så gör det. Jag vet inte. Vi ses den 15 maj.
Vi ses där 15 maj.
Ha det.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.